Stanley Jones brukade kalla den här eftermiddagssessionen för församlingen i funktion, Church in Action. Och eftersom jag nu har spårat in på det här spåret om att det som i världen ingenting var, det utvalde Gud för att göra om inte det som någonting var, så tänkte jag få tillämpa den tanken lite grann på församlingen och framförallt på församlingens ledarskap. Ty vi är alla utvalda i Kristus, men några är utvalda till ledarskap. Och det kan ju vara många olika sorter. Det handlar ju inte bara om pastorer det här. Du vet den där berättelsen när Moses satt och dömde hela dagen och hans svärfar förundrad och rundögd stod och tittade på och undrade vad sysslar karln med? Vilka köer det är och vilken byråkrati det blir av det här nu då? Och så till sist så säger han, du gör ju inte på det rätta sättet. Du ska sätta till sådana som kan ta hand om småsakerna, så får du ta hand om de viktigare grejerna. Och så blir det ledare på många nivåer. Somliga över 10 och andra över 50 och några över 100 och så här. Det finns alltså ett myller av ledarskapsfunktioner kan vi säga i Kristi kropp. Men om vi ska hitta så att säga en verklig kulturkrock mellan världens vishet och Guds vishet, i detta att Guds vishet handlar om det som i världen ingenting var. Det utvalde Gud. Och han handlar inte genom att först göra det där som ingenting var till att bli någonting som någonting är för att sedan kunna handla. Utan han envisas ju med att fortsätta att låta det som ingenting var vara ingenting så att han ska kunna handla genom det. Och om det finns någon kulturkrock mellan det här sättet att tänka och världens sätt att tänka, så blir det ju just när vi kommer till frågan om vad ledarskap är. Där hittar vi den verkliga smärtpunkten och den verkliga brytpunkten, förstås. Och det är ju bakgrunden egentligen till båda Korintierbreven. Ty när Paulus nu tar upp det här, och vi kan ju slå upp i första Korintierbrevets första kapitel igen och påminna oss lite grann om vad vi har läst där förut. Och vi läser på nytt 26-29 verserna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Allt det här det skriver ju Paulus just med tanke på hur församlingen i Korint såg på de andliga ledarna. Jag håller mig till Kefas och somliga. Det här är Paulussamfundet och andra. Vi är goda apollonianer kanske man skulle ha sagt. I likhet med lutheraner och annat. Gubbvälde. Och det var ju ingenting som gubbarna själva frågade efter, utan det var någonting som människorna liksom lade dit. Och det här är alltså ett kraftspel där vi alla är involverade. Det är inte bara så att man kan gå till en liten skara ledare och säga låt bli och försöka öppna eget här utan håll ihop grabbar. Utan det är också så att vi är alla inbegripna i den här processen av partisöndring och ställningstagande för och emot personer. Vi måste lära oss att skilja på sak och person. Det är väldigt svårt. Men det går. Med Guds hjälp går det. Det vi tar med oss in i Guds församling är ju just världens vishet om vad ledarskap är. Och det oftast återgivna inbördes samtalet lärjungarna emellan i evangelierna är faktiskt alla deras funderingar om vem av dem som skulle räknas för den största. Du vet, de lärde sig ju ganska kvickt att Jesus inte tyckte om det samtalsämnet. Vi kan ju bara kolla på ett ställe som jag tycker är så, där det är så festligt beskrivet, Markus 9:33. Det kom till Kafarnaum, och när han var hemma igen frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn och ställde det framför dem, la armen om det och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig. Ja visst, de kunde säkert läxan. Jag tror de stod och gnisslade tänder allihopa. Nu börjar han med det där igen. Nu hittar han förstås någon liten ung och ställer mitt i kretsen här och säger att det är den största. Vi har varit med om det här förr, vi kan det. Kan han inte sluta snart? Ja visst, man kan kunna det här uppe, va? Och vara totalt främmande här nere. Och det kan gå som ett vattentätt skott någonstans i höjd med kragknappen. Och är det någonting som vi verkligen behöver få från huvudet ner i hjärtat, så är det ju det här med barnens storhet. Och barnaskapets vidunderlighet. Att alltihopa bygger just på barnaskap. De begrep inte ett knäpp fastän de hade hört det här många gånger. Till detta samtalsämne återkommer gång på gång. Fastän de visste svaret, så visste de ändå inte svaret. Det här har vi den verkliga brytpunkten. Vad är ett ledarskap för någonting? I denna världen bygger ju ledarskap på något sätt på antingen makt och anspråk eller på anseende. Den som är ledare kan ju bli ledare i kraft av att han har en armé bakom sig med k-pistar och blodhundar och hemliga poliser och mikrofoner i väggarna, sådana här som kallas för buggning numera, och lite annat sånt där. På det sättet kan man ju utöva ett ledarskap och få sin vilja igenom, så att säga. Men man kan ju också få det där för att man åtnjuter ett så fantastiskt anseende. Att Andersson, han är en sån fantastisk ledare. Han är så alldeles våldsamt, något extraordinärt, stort och oerhört. Och därför kan jag tänka mig att lyssna till honom. Nå, i båda fallen så är ju ledaren, då är ju ledaren något. Antingen är han en mäktig person eller också är han en beundrad person. Men i vilket fall är han ju något. Och så kommer evangeliet och säger att Gud utvalde det som i världen ingenting är för att göra slut på det som är någonting. Och så fort man har blivit någonting så är man ju alltså inlämnad i den skara som Gud ska göra slut på. Och det är ju det som är vårt dilemma, så att säga. Vad blir då ledarskap efteråt? Du vet, idag så hålls det ju i näringslivet och så vidare väldigt mycket ledarskapskurser. Man vill ju söka sig bort ifrån de auktoritära ledarskapsmodellerna, de där ledaren är någonting och kanske sitter ett snäpp över alla andra och kanske kommer med stora kliv ut på kaserngården och ryter: jag tar befälet! Rykt! Ur! Utan att det ska vara lite mjukare form, liksom. Jag var löjtnant till det militära, det hör ni kanske. Och till sist så blir det ju nästan kurser i konsten att manipulera folk att göra det man vill utan att de märkte att man sa ifrån hur man ville ha det. Frågan är ju fortfarande, vad är ledarskap? Och vad är det som är unikt med församlingens ledarskap? Churchill sa en gång någonting som jag tycker är ganska festligt. Han sa, demokrati är den sämsta av alla styrelseformer. Med undantag för alla andra nu kända. Det tycker jag är genialt. Ja, var du inte så dum. Ty i brist på bättre så tillsätter vi ju ofta ledare på ett demokratiskt vis. Och det kan göras på rätt sätt och det kan göras på fel sätt. En församling kan ju till exempel utvälja en ledare, en pastor, en föreståndare, vad det kan vara. Därför att man har bett över saken och identifierat att detta är den person som Gud har utvalt. Men det där valet på församlingsmötet kan ju lika gärna underförstått ha karaktären att detta är den person som vi har utvalt. Och det där pronomenet har kanske en mycket större betydelse för våra hjärtan än vad vi tänker på. Därför att om vi säger att detta är den person som Gud har utvalt, då är vi villiga att ge den personen ett utrymme för att utöva ett ledarskap. Utan att vi ständigt håller på och skriver honom på näsan hur han ska göra för att vi ska tycka att det är bra. Han måste så att säga få fria händer att förmedla det han uppfattar vara Guds vilja. Han måste få det förtroendet. En ledare är ju så att säga en tjänare. Störst är den som tjänar. Den av er som vill vara den största, han vare allas tjänare. Men hur ofta ser vi inte att pastoren istället blir allas slav? Och det är inte riktigt detsamma. Du, den som är ledare och ska betjäna de andra måste få ett utrymme att kunna göra det av fri vilja och inte av tvång. Inte därför att det ligger ett tjockt åskmoln av förväntningar någonstans upp under kyrktaket som hetsar pastorn till att jaga som ett skollat troll fram och tillbaka. Utan därför att Herrens ande inspirerar honom till att få ge ut och därmed vara ett föredöme för församlingen. En väldig skillnad. Men det kan se likadant ut till yttre. Man måste nästan ha en sorts förmåga till andebedömning att förstå vad det är som sker i den enskilda församlingen. Och hur gärna vill vi inte ha en ledare som är någonting? Visst vill vi det. Och när Paulus nu skriver till Korint, båda de här breven, så handlar det väldigt mycket om just detta med att församlingen tenderar att söka sig ledare som går att beundra. Vi ska ta och läsa några texter. Paulus ville inte ha någon fanklubb i församlingen och han ville inte ha en massa kritiker heller. Han ville att församlingen skulle kunna identifiera lugnt och sakligt att denne enkle man som inte såg mycket ut för världen var ändå den som Gud hade utvalt till att betjäna dem. 9:e kapitlet i första Korinthierbrevet ska vi läsa ett rätt långt stycke. Från början. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus vår Herre? Är inte ni det verk som jag har utfört för Herren? Om jag inte är apostel för andra är jag det åtminstone för er. Ni är ju Herrens egen bekräftelse på mitt uppdrag som apostel. Detta är mitt svar till dem som kritiserar mig. Har vi inte rätt till mat och dryck? Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta? Vem tar värvning utan att räkna med lön? Vem anlägger en vingård och avstår från vad den ger? Vem vallar en jord utan att få sin del av mjölken? Är detta bara mänskligt tal eller säger inte lagen samma sak? Det står ju i Moses lag, bind inte ihop munnen på oxen som tröskar. Skulle Gud bekymra sig om oxar? Nej, det är klart han säger det med tanke på oss. Det är för vår skull det står skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det med hopp om lön för sin möda. Om vi har sått vårt andliga utsäde hos er, är det då för mycket om ni ger oss något materiellt som avkastning? Om andra har rätt att ställa krav på er, har inte vi det ännu mer? Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangeliet om Kristus. Ni vet ju att de som arbetar i templet lever av templets intäkter och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av offren. Så har också Herren bestämt att de som förkunnar evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner. Och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem. Hellre dör jag. Ingen ska få ta ifrån mig det som är min stolthet. Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över. Jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet. Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta. Men jag gör det därför att jag måste. Men gör jag det för att jag måste, utför jag bara ett uppdrag. Vad får jag då för lön? Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad för någon och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. Nu kan vi förstå av den här texten, ty Paulus går ju lite grann i försvarställning här, att man kan förstå hur snacket gick i församlingen. Ja, ja, han är bara ute efter pengar. Jo, jo, de här resande apostlarna, ja, de kommer som humlor och suger honung ur alla blommor och sen försvinner de. Jo, jo, det är så det är. De där ska vi se till och hålla kort. Och så skriver Paulus så här: för det första vill jag ju tala om, påminna er om, att om jag så inte är apostel för någon annan här i världen, så är jag det ju för er, för det var ju genom mig ni kom till tro. Det kan ni ju inte neka till. Och det betyder ju alltså att Gud gav er till mig som en gåva och han gav mig till er som en gåva. Hur vi än vrider och vänder på saken så måste det ju faktiskt vara så. Nu säger han, när jag nu har avstått från mycket i mitt liv för att bära fram evangeliet till er, är det då inte Guds vilja att jag skulle kunna ha mitt uppehälle av att jag utför det verket? Jo, säger han. Nu har jag emellertid inte använt mig av den möjligheten. Och uppenbart är det så att Paulus från början visste att på den här punkten skulle bli strul i Korint. För han skriver att många andra församlingar låg han till last, men inte Korintierna. Så Herrens ande tycks ha varnat honom från början: här ska du inte ta betalt. Och nu ligger det ju lite grann av triumf i tonen, att ni kan ju inte säga att jag precis har plockat er på pengar. Och jag tänker inte göra det heller. Jag skriver inte det här för att göra det, utan jag bara skriver detta för att ni ska förstå att jag i all min oansenlighet till det yttre ändå är den apostel som Gud har gett er. Jag talar inte egen sak. Jag talar inte för egen vinnings skull. Jag vill bara hjälpa er att se att Gud faktiskt har gett mig som en gåva åt er. Och det kan ju vara lite jobbigt för en ledare att behöva tala i egen sak på det sättet. Det var ju så här i Korint att man sökte sig ett riktigt beundransvärt ledarskap, och man fick det också så småningom. Andra Korintierbrevet, 11 kapitlet. Där fortsätter ju Paulus lite grann att tala om skillnaden mellan en äkta apostel och en falsk apostel. Och han är mycket ute efter att betona just detta, att Ett av de verkliga kriterierna på en äkta apostel, det är hans oansenlighet. Att han ser då inte mycket ut för världen. Ty det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. Och när han nu måste tala i sin egen sak lite grann som det verkar. Fast när han gör av omsorg om församlingen, själv var han nog säkert alldeles tillräckligt att göra ändå. Utan att behöva lägga sig till med ett revir till, så att säga. Så kallar han det för dårskap. Nu tvingar ni mig att handla på ett, som om jag var en dåre. Ty en dåre talar i sin egen sak. Men jag gör det för er skull. Vi börjar med, från början med 11 kapitlet. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig. Visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så ska också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick, eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar har jag plundrat genom att ha betalt av dem för att kunna hjälpa er. När jag var hos er och hade det svårt låg jag ändå ingen till last. Bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till last. Och kommer alltid att vara det. Vid Kristi sanning som är i mig, min stolthet över detta, ska ingen i hela Akaja kunna ta ifrån mig. Ja, nu kan vi återigen förstå hur snacket gick. Han är ju ganska vissen som talare, Paulus. Och det kanske han var. Han håller med om det. Jag är klen som talare, skriver han. Och Petrus, han skriver ju i sitt andra brev att Paulus uttrycker sånt på ett så komplicerat sätt så att en del vrider till det och missförstår honom. Och det kan ju hända att han inte var någon stor vältalare. Till det yttre kanske han var en ganska oansenlig person också på den punkten. Men säger han, min kunskap är inte klen. Och den har jag alltid och i alla stycken gjort tillgänglig för er. Och det är ju det som måste räknas. Han hade ju något att komma med. Han hade ju fått någonting av Gud som han kunde ge vidare. Och nu var det inte längre en fråga om att Paulus var ute efter egen vinning, utan nu hade förtalet bytt karaktär. Nu sa man det att han är så löjlig så han kan inte ens ta betalt. Så nu säger han, var det en synd jag begick emot er när jag gjorde mig så ödmjuk så jag inte ens tog betalt av er? Artonde versen. Eller vi kan börja i 16. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre. Men om ni ändå gör det, så lyssna på denne dåre så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda, utan som i dårskap, när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Det är hebreer, jag med. Israeliter, jag med. Abrahams ättlingar, jag med. De tjänar Kristus, det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dår. har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag. 3 gånger har jag slitit spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror på floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag, mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas, vill jag skryta med min svaghet. Ty den svagheten, i den svagheten har det dock hänt en massa. Jag menar, en svaghet är ju inget att skryta med om det inte händer något. Vi antar att du låser in dig i garderoben resten av livet och sitter och jämrar och säger jag är så svag, jag är så svag. Ja, det är ju inget att skryta med. Inte ens på det här sättet som Paulus skriver här. Men det han menar är, trots allt där jag har gått fram har det hänt mycket. Församlingar har bildats. Människor har kommit i tro. Och det kan ju inte gärna hänga på mig. För både ni och jag är ju överens om att jag är en väldigt svag figur. Ni till och med skrattar åt mig. Och det får ni gärna göra, det bjuder jag på. Men då måste vi ju vara överens om att om det inte hänger på min talang och min förmåga, så måste det ju vara Gud. Och det är ju så Gud vill ha det. Han vill få ställa fram människor i en sån oansenlighet att när det ändå händer någonting så säger alla, ja men det kan ju inte gärna vara Svensson det här. Det måste ju vara Gud. Så svag och ojämmelig som han är. Han är ju ingenting. Så det kan ju inte vara han. Ja, det är så Gud vill ha det. Och du förstår, det blir stor välsignelse när en församling söker sig ett ledarskap som vågar stå i den oansenligheten och ge ut det som Gud har gett. Varför vill vi inte ha såna ledare? Svaret är ganska enkelt, tror jag. Vi vill inte bli såna själva. Vi ska gå till 3 kapitlet i 2 Korinthierbrevet. Och där glimmade ju till i 12:e versen. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet. Hur många är det här som önskar sig en stor frimodighet? Mer än jag. Ja, det är ju härligt. Då måste vi alltså ha en fantastisk hemlighet att upptäcka just på den här sidan, eller hur? Så även om det är en lite komplicerad text så ska vi läsa den och se om det finns någon stor frimodighet att hitta någonstans här. Vi börjar i 4:e versen. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag, men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Paulus talar nu om Mose. Mose gick upp på berget och mötte Gud. Och när han kom ner så betedde sig folk lite underligt. De sprang åt alla håll, och först förstod ju Mose inte riktigt vad det var med dem. Men han ropade tillbaks dem, och så kom de och så talade om för dem att han var alldeles liksom självlysande. Och han hade varit nära Gud, och Guds strålglans utstrålade. Det kan ju hända när du kommer hem ifrån ett ashram att människor säger: vad, du ser glad ut. Vad är det för fel på dig? Och då säger du: ja, jag har varit med Herren några dagar. Till en dag i Herrens gårdar är bättre än eljest tusen. Och det strålar någonting ifrån det, fast du kanske inte märker det själv. Du behöver inte göra det. Det räcker ju med att andra ser. Men så säger Paulus att det ämbete som Mose stod i, det var ju egentligen ett dödens ämbete. Han överbringade lagens tavlor som ställde människor till ansvar. Och ändå så var det en sån strålglans omkring honom. Och så säger han om sig själv: nu kommer jag med frälsningens ämbete, med livets ämbete. Jag erbjuder det eviga livet som en gåva. Jag överräcker inte stentavlor som egentligen förklarar människan skyldig och dömer henne till döden, utan jag överbringar evigt liv. Jag har en ännu mycket större härlighet att dela med människor. Därför behöver jag inte göra som Mose, säger Paulus. Till Mose, han hängde en duk för ansiktet. Han upptäckte efter ett tag att det där bleknade ju bort när han inte var nära Herren. Så han var som en sån där klocka som man håller under lampan, och så släcker man ljuset. Vet, den lyser ju väldigt ett tag, och sen bleknar det så småningom. Utan han förstod att han har en sån härlighet i sig när den heliga ande bor där, att han behöver inte vara något i sig själv. Mose däremot, han hängde en liten duk för ansiktet för att göra sig lite andligare än han var. Ty han tyckte det att det var då förargligt att det bleknade det där. Tänk om folk istället tror att jag alltid går omkring och lyser på det där sättet. Då får jag det lite lättare att sköta den här bångstyriga skaran. Så han hängde dit en duk. Och det kan vi också frestas att göra många gånger. Vi utger oss för att vara lite andligare än vi är. Man kan ropa halleluja lite högre än det känns, så att säga. Och som ledare kan man ibland frestas att göra så, för att man får lite mindre problem med dem man ska leda om man gör det, åtminstone på kort sikt. Jag skulle vilja säga detta till er, mina vänner. Ni som är med i olika församlingar, ställ er själva frågan: ger jag dem som Herren har gett mig som ledare, ger jag dem friheten att vara sig själva? Eller är de personer som Gud har ställt i församlingen jag tillhör, är de slavar under mig och oss andra? Hur pass mycket är det Kristi kärlek som tvingar dem? Och hur mycket är det vad ska människor säga? Ty ibland kan det vara så här att vi med alla våra förväntningar och åsikter och uppfattningar och friska viljor av alla slag, vi håller på och sliter och rycker och drar i pastorn så den helige ande har ingen chans. Och till sist är han så fullbehängd med dukar, och har han inte hängt dit några själv så har vi hängt på honom med en massa. Här har du en snygg duk att hänga på näsan, säger vi, och så kletar vi dit den. Herren, där anden och där Herrens ande är, där är frihet. Men frågan är ju om du har gett den friheten till dem som Gud har gett dig som andliga föredömen och ledare. Vi backar lite grann till slutet på andra kapitlet. Fjortonde versen. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord. Nej, jag förkunnar det oförfalskat som det kommer från Gud. Inför Gud och i Kristi tjänst. Paulus hade upptäckt en stor hemlighet. Han predikade aldrig för människor. Har du sett det? Han predikade inför Gud. Och sen så fanns det lite folk som tjuvlyssnade och hörde på. Och Herrens ande verkade bland de människorna. Men det var egentligen inför Gud han predikade. Vilken frihet han måste ha levt i, Karl. Undra på att mycket hände. Och undra på att han kunde kosta på sig lyxen och vara oansenlig. Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, säger han. Jag försöker inte anpassa budskapet för att göra det lättare för mig. Utan jag är medveten om att somliga när jag förkunnar kommer att dras närmare Gud. Och jag är medveten om att andra kommer att stötas bort ifrån Herren. Jag låter båda sakerna ske. Det ligger i Herrens hand. Huvudsaken är att jag får förkunna ordet. Oförfalskat och obeskuret. Det där triumftåget har vi ofta missförstått. Jag har sagt så här att vi har alltid framgång för vi är med i Kristi triumftåg. Men bilden är hämtad ifrån den tidens militärväsende. När en härförare hade varit ute och vunnit något stort fältslag så skulle han göra triumftåg i Rom och kanske bygga en triumfbåg och lite sånt där också. Man smällde upp en del sånt där. Och då satt han på sin triumfvagn, den här härföraren, och hade ju någon slav bakom som, för att han inte alldeles skulle smälla av, stod och viska göra på honom: betänk att du är dödlig. Men bakom triumfvagnen så kom det ett långt tåg av slavar ifrån det folk som han hade underkuvat. Och de gick så att säga i hans triumftåg. Och det är det som Paulus talar om. Jag går här i Kristi triumftåg. Kristus sitter på triumfvagnen och han har fått mig med i sitt triumftåg. Jag är numera hans slav. Det är han som har triumferat över mig. Det är det triumfen består i. Och därför så går jag sedan ut i världen och förkunnar om denne triumfator. Och sen så får den förkunnelsen leda till det den leder till. Men Paulus kan ju inte göra mycket annat än att vädja om att få ett utrymme för sitt ledarskap. Det kan han ju inte ta sig, för i det ögonblicket har han ju gjort sig till något. Han kan inte komma med anspråk. Han kan inte komma med maktspråk. Han är den som Gud har satt som apostel för församlingen i Korint. Men just för den skull är det viktigt för honom att han står i total anspråkslöshet och liksom vädjar om en ingång i människornas hjärta. Och han uttrycker det allra tydligast i 6:e kapitlet i 2 Korinthierbrevet. Elfte versen. Jag talar fritt till er bröder i Korint. Mitt hjärta står öppet för er. Ni har det inte trångt hos mig. Det är i ert eget bröst som det är trångt. Ge mig lika för lika. Till er som är mina barn säger jag så, och öppna era hjärtan ni också. Jag står för dörren och klappar. Om någon öppnar så ska jag gå in och hålla måltid med honom. Det här med beundran är en väldigt farlig grej. För ibland har vi sagt så här att ja, man får inte döma, det vill säga man får inte säga något fult om någon. Och så säger vi så vackra saker om folk så att vi hamnar istället i det andra diket och blir förljugna åt det hållet. Men beröm är lika mycket en dom som anklagelse. Och vi ska backa nu till 1 Korinthierbrevet 12. Och försöka att förstå hur församlingen byggs upp till Kristi kropp. Från 12:e versen. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och det delar vi skäms för omgivet med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Vi kan uttrycka det så här. I denna världen skapar man enhet genom att göra alla likadana. Man sätter samma uniform på allihopa och så ställer man upp dem i gruppkolonner. Så får de marschera. Ibland gör folk det frivilligt. Tonårskulturen bygger ju på att alla ska gå i samma sorts lappade jeans ett tag, eller andra rutiga eller randiga grejer, vad det nu kan vara. Men alla ska se likadana ut. Det är enhet. Det är mänsklig enhet. Gärna sätter man sedan en ansedd och mäktig ledare ovanpå allt sammans. Och i ungdomsgängen så utser man ju ofta någon som är den tuffaste av alla och har skinnpajen med de flesta nitarna på, den största hojen och så vidare. Så är han den som alla ser upp till och vars ord är lag. Nå, men det är denna världens tänkesätt. Gud gör precis tvärtom. Han förenar oss genom att göra oss olika. Och det ligger ju en väldigt enkel hemlighet i det här. Ty om vi alla är olika så behöver vi alla varann. Ingen blir ju utbytbar om alla är olika. Men i en armé där alla är precis likadant utrustade, alla har sin AK-5 på ryggen och tung packning och samma marschänger allihopa och samma storlek på uniformen och kan göra höger och vänster om på samma kommando, där är alla utbytbara. Ingen behövs. Gud gör tvärtom. Han skapar enhet genom att göra alla olika. Och därigenom alla nödvändiga. Jag menar, hjärnan är ju ingen lyxgrej i din kropp till exempel. Fötterna kan ju inte vikariera för hjärnan. Du kan inte tänka med fötterna hur gärna du än vill. Och munnen är ju bra att ha. Syr man ihop den så är det ju kört liksom. Lägga en sån genom näsan möjligtvis. Pumpa välling. Men du kan ju aldrig äta de goda måltider man får på Hollandsgården till exempel. Du fick ju bara sitta och titta på. Alltså alla organ i kroppen är ju på ett vis oersättliga. Tappar du benen så kan du i och för sig ersätta dem med en rullstol. Men det är ju inte samma sak. Och det här, det är ju så att säga nyckeln till församlingen. Vi är alla olika. Och då måste ju enheten bygga på att vi alla får fortsätta att vara olika. Och att var och en ska få lov att liksom finna det som är hans eller hennes särart och som på något sätt ska passa in i det stora pusslet. För när man gör ett pussel gör man ju allmänt så att en bit passar bara på ett ställe. Och just här finns ju nu en möjlighet för kärleken att flöda som det sammanhållande bandet. Vi är så glada över att vi har varann. Därför att ingen av oss kan ersätta den andra. Men så finns det en fara, en fiende. Och det är den som Paulus målar ut här, och det är jämförelsen. Det finns inget som splittrar som jämförelse. Ögat säger till handen att asch, du är ju ingen fot. Ja, det var ju kanske lite konstigt förstås, men ja, ni förstår vad jag menar. Vi håller på och jämför Svensson med Nilsson och Nilsson med Andersson och Andersson med Larsson och sen till sist allihopa med oss själva. Tänk, god vänner, om Gud genom ett blixtnedslag befriade sin församling från alla jämförelser. Det skulle bli totalt oigenkännligt. Jag tror det här är en stor och svår och farlig grej. Vi antar till exempel att det inte fanns någon jämförelse varken i ditt liv eller i din församling. Då skulle du inte längre kunna gå omkring och säga jag är en dålig kristen. För det fanns ju inget att jämföra med. Utan du skulle stryka ordet dålig. För det står ju bara där därför att du har gjort en jämförelse. Och så skulle du skriva istället, jag är en kristen. Fint, va? Jag har sett en sån där ordbehandlare där man bara trycker på en knapp så försvinner ett helt ord. Plupp, säger du, så är det borta. Så vi trycker på knappen och så är dålig borta. Därför att nu har vi suddat alla jämförelser. Härligt. Ljuvligt, underbart. Jag tror vi kan inte föreställa oss hur annorlunda det skulle bli om vi bara blev av med alla jämförelser. Om vi bara kom till den vila som ligger i detta att den som ingenting är utvald av Gud. Ja, men då är vi ju ingenting allihopa då. Du är ingenting och jag är ingenting, och det var ganska skönt. Och ändå har Herren satt in oss i sin kropp. Och införsatta i hans kropp är han någonting i oss. Och det är det stora bytet. Det är den stora hemligheten. Detta som vi kan ha inprogrammerat i skallen både på längden och tvären och ändå inte ha upptäckt med våra hjärtan. Det är barnaskapets frihet det här. Och ni förstår, det är ju först då som församlingens ledarskap kan fungera utan en massa duka för fejset. Halleluja. Gode Gud, lös oss från alla jämförelser. Vilken bön. Vill du ha med en bra bön för församlingen hem, så ta med det. Det är inte klokt vad som kan hända om man blir bönhörd på den punkten. Vi ska byta spår lite grann utan att byta ämne. Och gå till Apostlagärningarnas 3:e kapitel. Och så ska vi läsa en berättelse som vi kan sedan söndagsskolan allihopa, om vi har gått till söndagsskolan. Och det är berättelsen om Petrus och Johannes och den lame vid sjöna porten. Apostlagärningarna 3 från början. Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå." Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud, och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Mannen ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem i Salomos pelarhall, som den kallas. Då sa Petrus till folket: "Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom." I 4:e versen så säger Petrus så här: "Se på oss." Och i 12:e versen så säger han: "Se inte på oss." Och man kan undra, hur vill han ha det? Vad är det som gäller nu då, säger vi. Och jag har varit mycket nyfiken på det där med "se på oss". För det normala är ju att vi säger: "Åh, se inte på mig." Vi är ju vana vid det, att Herren all ära ska ha för allt vad jag har gjort. "Se inte på mig." Och så har han mage att stå och säga till den här mannen vid sköna porten: "Se på oss." Och mannen tittar spänt på dem, så står det här. Vad gick det ut på? Vi kan jämföra den berättelsen med Markus 6. I förhoppning att komma en liten hemlighet på spåren. Eller kanske en stor sådan. Från början där, de första 6 verserna. Han gick därifrån, det är Jesus alltså, och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och det är många som hörde honom häpnade och sa: "Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Frågan är ju nu, vad var det de inte trodde? Ja, säger vi, de trodde inte på helande. Jo, det gjorde de visst. Det stod faktiskt alldeles uttryckligt att de gjorde. Ja, de trodde inte på hans undervisning. Jo, det gjorde de. Var har han fått all sin vishet ifrån, så? Vad är det för märkliga underverk han gör? Vad var det de inte trodde på då? Jo, på honom själv. De ringaktade Jesu person. Och när de gjorde det hade han inget att ge dem. Vi överför detta till modern svenska. Vi ska ju ha förbönsgudstjänst här om en stund. Och vi tänker oss att där står Pettersson och ber för folk och lägger händerna på dem. Och där står Nilsson och där står Johansson och där står Andersson och där står alla möjliga. Och där sitter du och så tänker du så där att ja, Anderssons handpåläggning, den är nog inte mycket värd. Och Svenssons handpåläggning är säkert inte heller något att ha. Men ja, vem vet, Jönsson. Jönsson är det nog lite rulle på, jag tror jag går dit. Luktar jämförelse, eller hur? Och det här är något som vi ägnar oss mycket åt i Sverige idag. Och i vanlig ordning blir det stor splittring när vi gör så här. Mycket stor splittring. Många mår dåligt. Många pastorer mår förfärligt dåligt av att sitta i nästan som i en fälla av alla jämförelser. Gode Gud, lös oss från jämförelser. Ty den helige ande bor i Andersson, i Svensson, i Nilsson, i Pettersson och i Jönsson. Faktiskt. Och allihopa ber till samma Gud. Det här är allvarligt. Nå, Petrus säger så här: se på oss. Och vi tycker, var det något att se på då? Ja, alltså, på något sätt är det så här att om jag ska komma till dig och få förbön av dig, så måste jag ändå på något sätt se upp till dig i sund mening. Observera nu, i sund mening. Jag måste ändå ha någon sorts förväntan om att du har någonting att ge mig. Silver och guld har jag inte, säger Petrus, men vad jag har, det ger jag dig. Ty när jag kommer till dig med den attityden, då, det är inte en attityd i beundran. Och det är inte en attityd i ringaktning, utan då är jag öppen inför dig och fri till att ta emot det som Herren kan behaga att ge mig med dig som redskap. Förstår ni? Men om jag liksom kommer och tänker att ja, kan de inte bjuda på någon andra handpåläggare på det här stället, så är det klart att då är jag stängd. Och vad är det som stänger mig? Jo, det är jämförelsen, ringaktningen. En liten gnutta förakt, det var allt som behövdes i Nasaret. När den här lame mannen har blivit hjälpt, så säger Petrus: ja, men titta inte på oss, det är inget att se på. Och det är helt sant, förstås. Men då rör vi oss att säga på ett annat plan. Då säger han: ni måste ju förstå vem det var som gjorde jobbet. Ni måste ju förstå vems gåva det här var. Det har ingenting med oss att göra. Har ingenting med min fromhet att göra. Ändå har han bara minuten innan sagt till den lame mannen: se på oss. Ja, det måste han göra på rätt sätt, på ett sunt sätt, som vi ska se allihopa på varandra. Håll alla för högre än dig själva. Det är inte alls något självfördömelses evangelium. Utan det är mottaglighetens evangelium. Till då kan ju Gud göra vad som helst genom vem som helst med dig. Du är maximalt åtkomlig för Herren. Inte därför att du säger att usch, jag är så dålig, jag är så jämlig och alla andra är så bra. Då är vi jämför oss igen. Utan bara att du säger att där går en som Herrens ande bor i, och där sitter en till, och här är ju massor av människor, och Gud bor i allihopa. Nu kan ju vad som helst hända. Och det är ju en väldig frestelse, för nu är vi tillbaka med Mose och hans duk igen. Vi önskar ju ibland att få öppna upp människor så att de blir lite mer åtkomliga för den kraft som Gud vill låta flöda. Ibland kan det ju faktiskt bli så att man ställer sig på en piedestal, så att man tillvinner sig människors beundran, så öppnas de kanske också mera för den kraft som Gud vill låta flöda. Man neutraliserar ringaktningen genom att ställa sig ett trappsteg högre än de andra. Och man kan få se mirakler ske. Men priset är fruktansvärt. Priset är fruktansvärt. Det är för högt. Vi måste lära oss att hedra varandra utan jämförelse. Vi måste förstå detta med hur Gud fogar ihop kroppen genom att göra oss alla olika. Vi måste på nytt och på nytt stava på läxan att det som i världen ingenting är, ingenting, ingenting, det utvalde Gud. Inte för att det skulle bli något, utan för att han skulle göra det till intet som någonting var. Här finns stora upptäckter kvar att göra. Det är min fulla övertygelse. Amen. Låt oss be. Herre, vi gläder oss åt att vi är en stor skara här som din ande bor i. Och det är ett så spännande liv vi lever, därför att genom vem som helst så kan du plötsligt välsigna oss på ett sätt som vi inte hade väntat och inte förstått. Och vi har redan känt det i bönegrupperna, Herre, hur det plötsligt glimtar till en här, en där, och vi får en hälsning ifrån dig, ett stycke kraft ifrån dig, tröst och hjälp, vård och ledning. Och du gör det på gräsrotsnivå, på ditt eget underbara sätt, Herre. Vi ville allvarligt be dig, Gud, att du skulle befria din kyrka i Sverige från jämförelser. Alla jämförelser. Allt det där som handlar om vad människor är och vad samfund är och vad grupper är. Vi måste fortfarande hålla reda lite grann på vad vi säger, Herre, men det är ju inte det jag ber om nu. Utan att vi slutar att jämföra människor med varandra. Och på köpet, Herre, så skulle vi kunna bli fria från självfördömelsens tunga gissel. Om du befriar oss från jämförelse. Gode Gud, en sån bön vi ber. Och ett sånt bönesvar vi väntar ifrån dig. Du underbara Herre. Och så ber vi dig, Herre, att när vi kommer hem till våra församlingar, så ge oss nåd och råd till att kunna verka så att de som du har gett oss som ledare för församlingen, på olika nivåer och i olika funktioner, att de ska få friheten att fungera i den tjänst där du har ställt dem. Herre, vi välsignar dig, och vi välsignar de ledare som du har gett åt oss. Inte till att vara herrar över vår tro, utan till att vara föredömen. Men ge oss då nåden att ge dem frihet nog att vara föredömen. och inte betjänter som vi äger. Därför att vi avlönar dem med kollekt en gång i veckan. Vi prisar dig Gud för ditt rikes enkelhet. Lär oss att upptäcka vad det betyder. Att du har utvalt det som i världen ingenting är. Amen.